Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 190. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God dag!
Hej! Det kommer bli 200-jubileum i höst då.
Ja, vi hoppas på det. Se vad vi kan göra.
Med tanke på att Europa ligger också.
Med att slafsa oss tårta med ljudet på.
Precis. Det är ambitionen.
Det är ambitionen. Vi sitter nu här. Det är måndag förmiddag. Och det har gått ett drygt dygn sedan Malmö FFs senaste match. Ett drygt halvdygn. matematiken var så komplicerad så att den gick inte. Ja, i alla fall. Man kan säga så här med säkerhet att vid 18-tiden igår kväll på söndagskvällen alltså, så såg det ju lite så där ut för Malmö FFs guldförhoppningar i Allsvenskan. Vid det laget så hade Norrköping dominerat ganska eftertryckligt på stadion, åtminstone chansmässigt. Och det var stora hål på många ställen i MFFs lag. Sen hände någonting strax efter klockan 6. Vad hände då?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror att det var en kombination av ganska många saker. Lite så att ibland kan ett skott göra att ett lag helt plötsligt tänder till. Men för Tröjstadsson lossade ett skott som inte var så himla märkvärdigt, och Pettersson gjorde väl något av en tv-räddning på den där. Men det liksom löste upp en del knutar i MFF att få ett skott på mål. Och sen skapar man ytterligare en chans därefter, och sen kom den där Rex-nick som Pettersson gör nästan helt overklig räddning på. Han är på väg åt andra hållet och vänder liksom i luften och får ut en arm. Det blir lite signifikativt för honom att göra den typen av räddningar, men det här var något i hästväg. Och sen kommer ju vilan då väldigt, väldigt lägligt för MFF. Man får liksom gruppera om och göra några såna här små positionsförändringar, och sen kommer man ut och liksom tar över tillställningen helt. Samtidigt som Norrköping mattas ganska betänkligt, vilket var lite överraskande ändå. Konstgräslag brukar ju råka ut för det, men så tidigt man tappar egentligen allting liksom. Det var som att någonstans blev man fick ju inte det där målet som man kanske var förtjänt av, även om chanserna inte var vansinnigt högkalibriga. Kom inte det, så blev det liksom frustrerat, och så kunde MFF ta över. Det är ju liksom ett sånt här psykologiskt spel som pågår samtidigt som spelet på plan.
Du sa ju senast, Fredrik, att du i dina undersökningar hade kommit fram till att det inte skilde så mycket på MFF efter uppehåll och annars, i alla fall poängmässigt.
Nej.
Men det såg ju onekligen väldigt ringrostigt ut igår.
Ja,
inledningsvis.
Ja, Rössle tog ju upp det på presskonferensen efteråt, att laget inte var redo och laget såg nervöst ut, och att han fick granska sig själv till varför det var så. Jag har faktiskt ingen förklaring till det, så det har sett ut så i MFF titt som tätt, att man kommer ut oinspirerat ibland.
Ja, spelmässigt, även om de räddat poäng ett antal gånger, så har de fått kämpa både en och två matcher faktiskt.
Det finns ju två sidor, och det är myntet. Det ena är ju att man håller nollan, och att man faktiskt har en förmåga att vända på situationen. Att man liksom inte gräver ner sig i det där, utan man kommer ut som ett nytt lag sen. Sen är det den andra, att man kan ju faktiskt bli straffad och ligga under med 2-0 mot Norrköping. Då blir det ju svårare att komma igen.
Det är ganska konstigt, för ni som har läst tidningen kanske anar att jag var ju inte där, utan jag var uppe i Göteborg och så i Rosengård. Egentligen exakt samma scenario hur en match kan förändras, för första halvlek, ja, de uttryckte det själva som kaos. Det var liksom, de var inte med i matchen överhuvudtaget. Och så gör de ett byte och skickar in Jelena Kankovic i paus som hade varit skadad. Hon förändrar hela matchbilden genom att börja pressa som en galning och är dessutom väldigt duktig passningsspelare. Och så plötsligt är Rosengård ett mästarlag i en halvlek.
Men Fredrik, du som ändå har varit utespelare på hyfsad nivå.
Nej, vi kan inte använda det på det viset. Det är inte för stor press på mig.
Du som ändå har varit utespelare.
Ja.
Vad är det som gör, alltså varför är det så svårt, varför behöver man den här pausen för att förändra en matchbild på detta viset? Varför kan man inte ställa om under pågående spel? För det måste ju varit uppenbart, och det såg man också på spelarna, att de var inte så nöjda med det som de presterade i första halvlek.
Jag vet, det är ju oerhört svårt att svara på. Det är ibland så går det ju att göra. Men det ofta är det att det måste till någon form av avgörande händelse. Det kan vara liksom en serie glidtacklingar eller något i den stilen också. Men just en paus är ju så, ja, det är ju det tydligaste form av avbrott i en match. Så kanske det är så enkelt. Men jag skulle ändå vilja säga att MFF faktiskt vände på det några minuter innan paus. Och i det här fallet var det ju det här skottet då, vilket spred liksom lite stämning på läktarna och det var liksom lite jubel. Och man ändå tystade lite av de här buropen som faktiskt hade tagit innan, att man får liksom upp vittring på någonting. Jag har liksom ingen riktigt bättre förklaring än så på det.
Men det, nu ser jag som sagt inte matchen. Det enda jag har sett är Nicken som jag tyckte var dessutom väldigt begåvad. Att nicka bort där målvakten kom ifrån. Men om jag ser rätt så var det väl som vanligt att MFF spelade mot klacken i andra halvlek.
Ja, alltid så.
Och alltså det är någonting med det att laget inspireras och spelar väldigt ofta bättre när de har dem framför sig. Det pratar de om själva till och med.
Mm.
Sen hur de lyckas vinna låten varje gång, det har jag inte riktigt lyckats klura ut. Men...
Nej, jag tycker också att det borde vara att många motståndare borde ju använda sig av det, ja, och se till att faktiskt få... För att normalt sett borde det vara 50-50.
Ja. Så... De har förlorat någon här tidigare. Jag tror de är uppe. Jag vet att vi har någon läsare som brukar dyka med. Jag tror han är uppe 9 gånger i rad eller något sånt där nu att de har vunnit låten.
Ja, men jag kan liksom inte riktigt förstå varför inte fler motståndare utnyttjar det om MFF nu verkar liksom ha den synergieffekten eller den symbiosen med klacken i andra halvlek då, så borde man ju, det är ju enkelt att ta bort det. Speciellt om man inte har ett stort följe själv.
Precis.
Man kan ju fatta att Djurgården ville spela mot sin klack i andra halvlek, till exempel när de var här, för den var ju stor då, men nej, det är ju någonting för motståndare att tänka till om.
Var det då som MFF gjorde bättre i andra halvlek?
Ja, det var...
Allt.
Ja, allt. Nej, men energinivån var ju annorlunda, löpningarna fler. Men jag tycker att man framförallt tajtade till mittfältet. Det såg ju ut som att man låg högre upp. Men jag tycker skulle nog säga att utgångspositionerna var lite lägre ner. Och man var tajtade till det och fick grepp då om... IFK Norrköpings centrala mittfält med Fransson och Blomqvist där. Och man backade in, vann lite fler andra bollar. Och då kunde ju liksom Christiansen plötsligt komma med bollen i fart. Och liksom driva med den upp i plan. Till skillnad från hur det hade varit i första halvlek. Då han egentligen stod och trampade på den hela tiden. Och det gick liksom på något slags pärlband då. Mellan wingbackarna via mittfältet. Kanske via en back också emellanåt. Så det blev förutsägbart. De kom ingen vart. Och när sen Christiansen kanske framförallt. Och även Erik Larsson hade en förmåga att slå bort lite för mycket bollar, så kunde ju Norrköping ställa om. Tora Rinsson och Haksabanovic var fantastiskt fina på sin kant. Och ja. Men de föll liksom ur matchen i andra halvlek. Haksabanovics andra halvlek står ju verkligen i kontrast till hans första.
Ja, han hade i princip bara en aktion i andra halvlek.
Den kunde ju å andra sidan lätt till mål. Och ja, där är det ju, om jag inte minns fel nu, Larsson som slarvar ganska ordentligt där också. Och missbedömer den närkampen där i början.
Två gånger nästan.
Ja, precis. Larsson har spelat upp sig ordentligt i andra halvlek, men där, det kan bli ödesdigert, den typen av saker.
Nu är det ju med de övriga resultaten igår, och då tänker jag framförallt på AIKs seger 2-1 borta mot Häcken och Hammarbys 6-2 vinst mot Göteborg. Det var ju väldigt annorlunda match, måste man säga. Men då känns det ju rimligen som så att åtminstone Norrköping och Göteborg är ju bortkopplade från toppstriden.
Mm, det får man alltid säga. Det är så många poäng. Och speciellt kan det bli några fler om Djurgården vinner ikväll mot Helsingborg då, vilket jag inte kan se sluta på något annat sätt den matchen.
Och dessutom är det ju så att man har många lag emellan sig.
Ja, så det är framförallt det.
Häcken är väl nästan borta också. Det hade ju därmed varit väldigt intressant om Häcken hade klarat det året igår, för då hade det väl varit helt jämnt skägg det, mellan MFF, AIK och Djurgården. Och jag är inte lika övertygad om det här, att Djurgården verkligen vinner ikväll. Det ska bli väldigt spännande att se, eftersom det är Mellbergs första match. Och skulle kunna tänka mig att han är en sån person och en sån tränare ändå, som kanske påverkar att det blir en sån där effekt som vi ibland pratar om.
Det blir en hedersam förlust. Och så kan man bygga vidare på det. Ja.
Däremot om man tittar utan att se, man ser bara snabba rapporter, men Hammarby är väl laget som man verkligen måste flagga för, som alltså vinner väldigt stort match efter match.
Ja, nu gjorde de det ju faktiskt mot ett
bra
hyfsat motstånd också.
Ja, precis. Att Göteborg skulle tappa kändes ganska väntat i höst. Nu är det lätt att säga det då, dagen efter förlust med facit i hand. Men de har ju tappat ganska tunga namn under säsongen, den senaste då. Sebastian Olsson, lagkaptenen, och kanske det största utropstecknet i laget. Och det är en ung trupp. De har någonstans uppfyllt målen med säsongen i och med att de har tjänat sina pengar, räddat ekonomin, hittat ett vägvinnande spel, slussat in lite ungdomar. Jag menar, slutar de sjua så är det en jättebra säsong liksom. Så ja, de kommer droppa av. Det känns liksom.
Men så stora siffror är det ju sällan det blir, trots
nej.
Att det är liksom.
Nej, det är ju missvisande. Hammarby är ju bra, och de har ju framför allt då det som talar för dem, att de har bara konstgräsmatcher kvar. Så
de har också på ett par tidiga skador i den här matchen bara, som kanske kan jag tror de gjorde två byten första 20 minuterna. Eller? Mm. Det var Kalili och jag minns inte vem den andra var som gick ut. Men det var i alla fall två tidigare. Och det brukar ju sällan vara något gott tecken.
Nej, sen får de väl samtidigt tillbaka Kasanitlic som inte spelade igår. Jordic också är väl på gång tillbaka. Och, och Junior också, viktig mittfältare. Tillbaka efter en korsbandsskada. Nej, de ser giftiga ut. Det som talar emot är att de trots, och de har faktiskt också ska jag titta på spelschemat här lite snabbt. Om jag inte minns fel så har de egentligen bara alla topplagen har de hemma också. Om vi bortser från Djurgården, men ja, det är ju hemma på något sätt för dem.
Om vi tittar på lite noggrannare här på tabellen och restschemat. Så om det är så att Djurgården vinner mot Helsingborg så går de alltså upp på 50 poäng. Därefter följer i så fall AIK på 49, MFF på 47. Är det i så fall vid en Djurgårdsseger ikväll, är det de tre lagen som guldstriden handlar om, eller är Hammarby också, de kommer ju trots allt att vara 6 poäng efter Djurgården i så fall?
Jag tror ändå de finns med på pappret i alla fall, men när man tittar på spelschemat så är det ju så att ska Djurgården tappa så är det ikväll, för sen har de tre riktigt lätta matcher. Så att jag tror att om Djurgården vinner idag så är det ett litet guldryck faktiskt ändå. Det sätter oerhörd press på.
Efter HF har de alltså Sundsvall borta, Falkenberg hemma och Östersund borta.
Jag tror att de får större problem mot Sundsvall borta än vad de får mot HF ikväll. Men apropå Hammarby, det som vi ska säga om dem också, de har ju alltså, man vill ju liksom, det laget som leder vill väl hellre ha lite lätta matcher, men för ett lag som Hammarby som ändå är poäng efter, vad blir det, 5 poäng upp nu va? 6 poäng,
sex poäng om Djurgården vinner.
Då vill man ju ha 6 poängsmatcher. Och det har man möter ju alltså de här tre ledarna. Man möter AIK hemma, man möter Djurgården borta, vilket är hemma. Och man möter Malmö FF hemma. Där har vi 3 stycken 6 poängsmatcher för Hammarby. Men sen vet jag inte riktigt om de är tillräckligt defensivt stabila för att kunna ta det här guldet. Men de har ju förutsättningar att göra det i alla fall.
Jag ser lite bilder från Häcken och AIK också. Alltså AIK vinner ju tack vare att Paulinho gör en vansinnes tröjdragning inne i
straffområdet. Han ska överhuvudtaget inte vara i egen straffområde. Nej, det så väldigt ofta.
Det finns ingen anledning att göra det han gör överhuvudtaget. Det tyder väl på att AIK är ju inte en segermaskin just nu, det kan man ju konstatera.
Men de vinner ändå.
Men de vinner. Ja, men det är liksom ändå inte. Jag vet inte.
Nej, det är inga, de spelar inte av några matcher.
Nej, det känns som att Djurgården och Hammarby är ändå de som går. Ja, Hammarby går ju klart bäst. Malmö är ju mer osäkert eftersom det är lite varannandagsform överlaget faktiskt i allsvenskan fortfarande.
Och vi har ju fortfarande sett effekterna av av vad Europahösten kommer innebära för lagets spel. Vi såg ju vad kvalet betydde för den allsvenska spelet. Det var ju inget som kanske gladde så mycket. Nej.
Jag tror att det blir tvärtom med nu. Alltså, naturligtvis, det som kan hända är ju att de börjar förlora i Europa League. Då kan det ju vara tufft. Men annars tror jag att rytmen blir bättre nu. Eftersom vi har pratat om det tidigare, att det är längre uppehåll.
Ja,
och Malmö mår normalt sett bra av lite tätare matchande.
Har ju en bred trupp, kan lufta spelare och faktiskt kanske få något slags positiv effekt av det att fler är redo liksom och få lite minuter här och var, hur det nu blir. Det är ju värt att notera förresten igår att Erdal Rakip inte ens är med på bänken utan nu är man förpassad till läktaren.
Sen, nu vet jag inte hur stämningen var igår, men det är ju också så att många av de här rutinerade spelarna, de brukar ju trivas på hösten när det liksom börjar bli avgörande matcher och så vidare. Jag noterade bara att det var 19 000 sålda biljetter, men bara 16 000 kom.
Mm.
Vilket återigen innebär att 3 000 årskort inte måste sig dit. Och i de här matcherna börjar jag tycka det är riktigt konstigt. Faktiskt.
Det var ganska svalt överlag, även mediamässigt, inte mycket folk på plats. Okej, vi hade AIK och Häcken i samma omgång, men herregud, MFF... Norrköping är ju ändå ett toppmöte nu och två jäkligt intressanta lag i intressanta skeden av sina säsonger. Liksom.
Men Häcken, AIK och sen så Hammarby uppe i Stockholm. Det var nog många medier som tyckte att
det blir enklare förstås, men det kändes liksom, Aftonbladet som vi har kunnat se de senaste veckorna älskar Malmö mer än någon annan tidning här nere. Lite överraskande, det trodde man inte, men det gör de. Hade bara en person på plats. Ja, det ser man.
Extra mycket kärlek.
Ja, precis.
Det är ju... ska vi dra MFFs restprogram för så att alla är med på det? Elfsborg borta, HIF hemma, AFC borta, Göteborg hemma, Hammarby borta, AIK hemma och Örebro borta.
Mm.
Programmet är ju ganska tacksamt tycker jag förutom den där Hammarby-matchen borta. Man ska inte säga så, men den känns nästan förlorad på förhand. Nej, men det har ju sett väldigt... Nej, men det har ju sett väldigt tungt ut i Tele2 Arena. Oavsett vem motståndarna har varit de senaste åren.
Men tittar man lite på snitt och sådär, om MFF tar de här 12 poäng då mot Elfsborg, HIF, AFC och Göteborg, då har man faktiskt råd med ett kryss rent statistiskt. Då kan ju komma då mot Hammarby. Jag tror inte AIK går fullt det som är kvar nu.
Nej, kan de inte om de flyger mot MFF?
Nej, precis. Bara en sån sak är ju borta mot MFF. Jag är svårt att se det. Det är ju Djurgården som är det stora där med sitt tacksamma schema. Även om de har rätt kämpig avslutning. Göteborg borta, Örebro hemma, Norrköping borta.
Den tyngsta matchen här i nästa omgång är ju såklart Hammarby AIK. Har ni någon känsla för den?
Nej, men de lever ju sitt totalt egna liv. Utom när Djurgården spelar, för då förlorar de alltid. Nej, men det är på något sätt, jag tror de matcherna kan gå hur som helst. Det kommer bli ett
fruktansvärt tryck. Den matchen.
Det kan bli lite hets. Vilken dag är den då?
Ja, nu ställer du jättesvåra frågor som jag inte kan svara på. De spelar tidigt på eftermiddagen, vet jag. De spelar...
Söndag kan man tänka sig.
Kan det vara söndag, ja.
Nej, då spelar Malmö efter...
Söndag klockan 3.
Då spelar Malmö efter den, för det kan vara ju en inspirationskälla också med ett bra resultat.
Vilket
det nu är, men det är väl
kryss
kanske...
är alltid bra.
Ja, jag tror att det blir ett kryss eller AIK-seger. Jag tycker att de känns stabila. De känns som att de har hittat den där defensiva... Det visade sig då att Kalmar var det här en undantagsmatch där AIK skulle föra och ställa och liksom bestämma mer. Man kanske inte trivs så himla bra med det läget man var då mellan två Celtic-match. Nu har man ju sett väldigt väl organiserat ut och jag tror inte Hammarby riktigt trivs med det. Hammarby måste ju faktiskt också vinna matcherna. För AIK är det okej borta mot Hammarby med ett kryss, även om man förstås tre poäng är en annan sak. Men det går liksom inte att gräva ner sig efter det liksom.
Häcken då? Är Häcken borta?
Ja, nej, men egentligen så skulle jag nog säga det. Jag tycker det är liksom...
Som guldkandidat.
Ja, hade de haft Jeremejeff kvar i laget så kanske jag hade tyckt något annorlunda. Men det känns som att de orkar inte riktigt hänga på där.
Andreas Alm är ju faktiskt en rätt klok människa. Han sa när vi pratade på allsvenska upptaktsträffen att han räknade inte in laget som guldkandidat eftersom han aldrig vann mot topplagen. Det är ju lite grann så fortfarande.
Det har ju faktiskt fortsatt denna säsongen. Mm. Då släpper vi allsvenskan och blickar utåt mot en lite större del av världen. Mm. Eller Europa är det om man ska vara noga. Eftersom MFF inte har några matcher i Kazakstan eller liknande.
Mm. Han har ju varit i Israel redan.
Ja, sant. På torsdag är det alltså dags för gruppspel i Europa League. MFF börjar borta mot Dynamo Kiev. Samtidigt spelar FCK hemma mot Lugano. Och om man kan tycka att MFFs formkurva inte pekar spikrakt uppåt så ser det ju ändå bättre ut än för konkurrenterna.
Ja, verkligen.
FCK har alltså två raka förluster i ligan. I helgen borta mot...
Tre raka förluster om vi slänger in Riga-matchen där borta som förlorar med 1-0.
Förlorar borta mot Hobro där Anel Ahmedhodzic spelade hela matchen. De hade ett gigantiskt bollinnehav i FCK, men vad det verkar väldigt svårt att skapa vettiga målchanser.
Släppte in Bentner när det var 20 minuter kvar, men det hjälpte inte så mycket.
Lugano har vi, jag tänker vi tar ett Kiev sist. Lugano har vann ju i ligapremiären den 21 juli. Sen dess har de vunnit en match och det var mot Concordia i schweiziska kuppen, och Concordia spelar alltså på femte serienivån. I helgen blev det förlust i samma kupp mot Lausanne 0-3. Lausanne leder visserligen sin serie, men
ja, andra ligan.
Det är nästa serie. Så där ser det ju ganska dystert ut. Mm. Och Dynamo Kiev förlorade hemma mot Desna 1-2. Desna ligger visserligen tvåa i ligan där nu, men Dynamo har alltså sex raka utan seger. De har inte vunnit sedan den 3 augusti.
De har alltså inte vunnit under nya tränaren Michalischenko. Det är väl anmärkningsvärt. Och man ligger faktiskt 13 poäng efter Shakhtar Donetsk.
Det känns lite kört.
Ja, det känns liksom vi är i september, men det känns som inte som något man tar in.
Nej, och det, man ser ju alltså även de här Desna då, som ligger tvåa, de är långt, långt efter Shakhtar. Så det är ju tydligt att det laget dominerar totalt den här säsongen. Mm. Det är bara att gå tillbaka, nu är det länge sedan, men när MFF mötte Kiev i februari, eller januari till och med, så var de ju inte heller så imponerande. Jag såg dem ju faktiskt i två tillfällen, som jag såg dem mot Östersund där, och det var rätt så uddlöst och rätt trist. Så att jag börjar tycka att det kanske kan vara alldeles utmärkt att börja med Kiev borta i det här läget faktiskt. Mm. Det känns som att Fredrik Lindstrands telefon ringer någon.
Ja, det var det var från MFF det ringde.
Vi skriner alla andra samtal.
Ja.
Nej, men det känns som att Malmö har verkligen allt att vinna när de åker dit. Det finns goda möjligheter och naturligtvis först ansatsa på ett kryss.
De här senaste veckornas resultat från de här fyra lagen, påverkade bilden av gruppen?
Jag tycker att gruppen framstår som ännu jämnare än vad den var. Det är lätt att när vi såg låtningen att man ändå bedömer Dynamo Kiev som det klart bättre laget. Men jag är inte så säker på att det är det. Det är farligt att sitta och säga det här, men det känns som att Lugano kan vara en riktig en riktig jumbo-kandidat som kan få det väldigt, väldigt svårt. Och åkte ju på en friplats in direkt i gruppspelet, om jag inte helt fel på det.
Ja, så är det.
Mm. Ja, det ska bli intressant. Max och Rickard åker ju till Kiev och jag åker tåget till Köpenhamn och ser Köpenhamn-Lugano. Det ska bli väldigt intressant att se Lugano framförallt. FCK har man ju lite koll på, men Lugano blir liksom, se var de står någonstans.
Jag tycker det är en fantastisk möjlighet att vi kan se de kommande motståndarna på det sättet inom räckhåll. Nu är det inte Lugano vi ska prata om i första hand, men jag menar att lag som dessutom spelar 3 timmar från sin hemmaarena, och förra gången de var i Europa League hade under 3000 åskådare, det känns ju inte som det kommer att bli något tryck. Hade jag varit MFF-support hade jag nog sett till att organisera en jätteturistresa ner där, inte turistresa, men en jätteresa ner där, så skulle det kunna bli en riktig, det skulle kunna bli en makalös fest ju egentligen.
Vet ni vad Sankt Gallens kanske framförallt kända ställe heter? En privatskola som är klassad som en av världens allra främsta, som heter, lustigt nog, Institut von dem Rosenberg. Bara en sån sak.
Ja.
Där har vi någonting att hänga upp framtida krönikor på.
Studiebesök där.
Ja.
Jag tror också att skyddshelgonet för staden heter Sankt Gall.
Alltså,
bara en sån sak.
Det är inte klokt. Ja, men Dynamo Kiev.
Ja.
Ja. Vad har de för skyddshelgon?
De skulle verkligen behöva det just nu.
En gång i tiden var det väl ryska armén.
Ja, precis. Vi kan ju faktiskt börja, men om vi ska fortsätta på de här historiska konnotationerna, så är det ju den 19 september är ett som ju matchen spelas, det datumet, ett speciellt datum i Kievs historia. 1941, 19 december, så föll staden i nazisternas...
September,
förlåt. Föll staden i nazisternas händer. Ett litet sidospår. Det är ganska svårt att säga någonting om Dynamo Kiev just nu, eftersom de bara har gjort 4 matcher under sin nya tränare. Men han har ju alternerat mellan 4-2-3-1 och 4-3-3 under de här matcherna. Och det är ett ganska fysiskt lag, ett ungt lag, medelålder på 25,2 jämfört med MFFs 29,1. I lägena lagen befinner sig just nu då, MFF försiktigt på uppgång får vi väl säga, och Dynamo Kiev kämpande, så skulle man föredra man ju faktiskt en rutinerad trupp, skulle jag i alla fall. Det är liksom kanske lättare att vända sådana med rutinerade spelare än vad det är med unga spelare. Mohamed Kadiri från Austria Wien, defensiv mittfältare, sommarförvärv, är väl liksom en sån spelare som har lyfts fram under Michailichenko då, som tog över här efter att laget rök mot Klubb Brygge i Champions League playoff. Även sen var det en nyförvärv där, så också i somras då, Gerson Rodriguez, som hämtades in från japanska ligan, men han är portugis-holländare eller något i den stilen. Inledde på bänken senast. Så de verkar kämpa rätt mycket med sin formation och sin uppställning, hur de ska liksom ta sig ur den här svackan.
Men jag tror också att om man tittar i det stora perspektivet, så de här länderna, de här stora lagen, brukar ju vara väldigt starka finansiärer bakom sig. Så därför tror jag inte att Europa League i det här läget kanske blir prio ett för dem, utan det här handlar om att försöka renovera så att man är med i Europa nästa år. Alltså man har halkat efter så långt i ligan så att man för första gången väl på många, många år liksom, är det inte självklart. Okej, nu är vi bara i september månad, men jag får ju en känsla, och det är bara en ren gissning, att deras första fokus måste ju vara att få ordning på ligaspelet.
Mm. Men Dynamo Kiev har ju varit på liksom, det är svårt att säga att de inte hävdar sig länge. De var ändå i åttondelsfinal mot Chelsea här i Europa League i våras liksom, men tittar man i ett längre perspektiv på deras prestationer egentligen i både liga och i Europa, och för den delen på transfermarknaden också, så har de ju varit på stadig nedgång de senaste.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
De senaste åren, och varför det transfermarknaden är viktig, och ukrainska klubbar har en ganska stark tradition, kanske framförallt då Shakhtar de senaste åren, faktiskt hittar de här guldkornen i Shakhtars fall ofta i Brasilien, och sen skeppar man dem vidare då. De har ju liksom Diego Costa och Willian som har gått till gigantklubbar och inbringat väldigt stora pengar liksom.
Jag tror också att tillståndet i landet gör det svårare för de här klubbarna att attrahera, och hur mycket pengar det än handlar om. Mm. Sen Shakhtar är ju undantaget, men det är klart de har varit på en sån nivå liksom, så att de klarar sig kanske några år till på det. Men det är alltså ett land som ändå befinner sig delvis ockuperat och delvis i strider. Det är klart att det påverkar hela systemet.
Mm. De har ju bara nått Champions League 2 gånger då under 10-talet, under hela decenniet. Och jag tycker man kan nog slå fast att det Dynamo Kiev Malmö FF möter på torsdag är ett betydligt sämre lag än det Shakhtar Donetsk man mötte i Champions League 2015, och då faktiskt besegrade med 1-0 hemma. Bortamatchen var ju inte mycket att säga till om. Det var ju fullständigt överkörda. Men
man kan säga att hemmamatchen borde med rimliga utdelning slutat minst 3-0 till Malmö. Missar man inte en straff i den matchen också? Jag har en känsla av det. Men det kunde lätt blivit 3-0, och då hade utgångsläget varit helt annorlunda inför returen, och Shakhtar kanske hade varit lite uppgivet. Man vet aldrig.
Vilket MFF kommer vi att få se i den här matchen.
Jag hoppas
kommer det balanseras?
Ja, nej, men det är klart att de måste balansera det lite defensivare än vanligt. Samtidigt så hoppas jag att man faktiskt vågar spela. För att vi har pratat om det tidigare. När Malmö har kommit i bekymmer, det har ju varit mot topplagen när man inte har vågat spela sitt eget spel. Och jag tycker att besiktas matchen borta skulle kunna vara en bra förebild där man faktiskt vågade, bortsett från en väldigt skakig start, sen spela matchen på ett klokt sätt.
Det var en intressant resa MFF gjorde under gruppspelet i Europa. Om vi inleder med den insatsen borta mot Schenk. Jag har redan tappat uttalet på Schenk. Vi pratar väldigt mycket om det. Schenk, Genk.
De sa Genk själv.
Ja, men vi säger Genk då. Alltså, där var MFF tveksamt. Jag ska inte säga fegt var man väl inte, men man visste inte riktigt vad man... Det kändes inte som man trodde på att man hade en plan för att ta sig an den matchen, utan man försökte hoppas på att hålla ställningarna så länge som det gick. Och så liksom vända på det, och när man reser ner till Istanbul då och möter Besiktas så verkligen har en tydlig plan och en tro och också en desperation, eftersom man faktiskt måste vinna matchen för att gå vidare. Det var liksom som att MFF gillade det på något sätt. Vi måste fram här idag.
Man ägde den matchen i rätt stora delar faktiskt. Alltså det var ganska imponerande. Och det jag tycker var problemet i Allsvenskan till viss del. Som sagt, att man inte har vågat. Sen finns det ju en annan bild, och det är mot de här matcherna, framförallt mot Domsale i sommar, där man helt tappat initiativet, framförallt bortamatchen då. Och då har man ju sett lite skakig ut. Men vi får väl se vilket spel Kiev visar upp.
Mm. Det blir ju en spännande, liksom, ett litet kvitto på om Malmö FF har tagit de här ytterligare kliv i Europa. Man vill ju göra det hela tiden. Då ska man ju faktiskt kunna hävda sig i en sån här match på ett annat sätt än vad man kanske har gjort i den här typen av matcher tidigare.
Sen, man spelar ju inte utan press i Europa, men pressen är ju mindre om man börjar mot Kiev borta och man hade börjat mot Lugano hemma. Mm. Det är ju ingen tvekan om det.
Men vad är det för uppställning som...
Ja, den är ju lurig. Jag säger att Levicki vilade igår och Nielsen vilade igår. Jag tror att han kommer att balansera mer defensivt. Jag funderade på egen hit, för jag nämnde Nielsen spelar där bak då. Och kanske inte av Erik Larsson får spela på kant, Berget vila.
Jag tror inte han spelar Berget igen. Det känns som att antingen Knutsen eller Larsson där. Eller Knutsen går inte ut på högerkanten förstås.
Nej, det är väl Larsson som är mest sannolikt. Eller Bejmo är ju möjligt. Det tror jag inte heller.
Nej, snarare. Larsson orkar ju det. Han har ju bra flås. Så Larsson upp till höger och Nielsen in.
Och sen är det väl Levicki på mittfältet.
Istället för Tröjstadsson.
Tröjstadsson på möjligen,
ja. Ja, för Tröjstadsson kommer från dubbla landskamper med Island och haltade igår. Ingen skada, men ja. Tufft match.
Som att Levicki saknades i första halvlek.
Ja, det var ju ingen balans i mittfältet överhuvudtaget. MFF kan ju absolut inte unna sig den typen av liksom den typen av halvlekar mot Dynamo Kiev.
Är det Rosenberg och Antonsson fortsatt?
Ja, det är väl nästan cementerat, höll på sig. Där finns inte... Alltså, Antonsson levererade ändå så mycket i Europa i fjol, så att man vet hans snabbhet och löpvilja kan ju vara ovärderlig där. Om inte de skulle välja att spela Rosenberg som ensam forward, men jag tror inte det.
Nej, det känns som inte som att det blir så stora förändringar där. Men det är, Antonsson kan nog behöva liksom vara pigg på löpningar, och det kommer nog komma en del bollar ut mot liksom bakom ytterbackarna i Kiev, där det blir mycket spring.
Så är det. Vi återkommer med rapporter från Kiev i Maxfall och från Köpenhamn i Fredriksfall i de här ärendena. Kommer också komma till studiestadion på sydsvenskan.se här under tisdagen, gissar jag.
Ja, planen är att samtala med Mr. Europa League, Fouad Bachirou. Gör sitt tredje raka Europa League-gruppspel. Det blir ett slutspel de två tidigare.
Ja.
Eller utslagsfas kanske man ska säga. Det gruppspelet är ju också ett form av slutspel.
Då vänder vi blicken inåt igen, och jag tänker att vi ska prata om den föreslagna sammanslagningen mellan Malmö FF och LB 07. Och då undrar jag först, Max, varför är det så bråttom?
Ja, Det kan man ju undra över. Ja. Det har gått så långsamt innan. Jag tror att det finns ett lite speciellt svar på det som jag inte har testat ännu, men som faktiskt inte alls har med damlag att göra.
Premiär i podden.
Ja. Det är så här att det uppmärksammades redan i somras, och jag tror det var Sportbladet den gången som pratade med Per Åken, att den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Eller inom EU. Det innebär att man inte får lov att plocka bort barn ur verksamhet hur som helst. Och MFF har en, vilket Ågren mycket tydligt pratade om, en tydlig filosofi att fotbollsskolan är öppen för 68-åringar, men att man sen har en uttagning till ett nioårslag. Jag tror det är nio man börjar. Därför behöver MFF en bred verksamhet. För att inte komma i trångmål framöver. Det är inte så att lagstiftarna skulle kasta sig över några klubbar direkt, men det här tror jag är en effekt som inte är en oväsentlig del kanske i det hela. För med LB07 inkorporerat så får man plötsligt långt fler ungdomslag och kan placera många fler ungdomar. Det skulle kunna vara en anledning. Sen finns det ju andra mer logiska om vi pratar runt damverksamheten. Långsamt har MFF vaknat, men det har ju tagit tid. Och insett vad som sker runt om i Europa och världen. Och sponsorer har säkerligen, eller har tryckt på, för att i många företags villkor står det att man ska sponsra jämställt, och det är lite svårt när man sponsrar ett lag eller en klubb som bara har herrar. Så det finns ju flera där. Sen finns det då den tredje punkten, och där tror jag pratade ganska mycket med Daniel Andersson, att MFF försöker ju vägar att försöka kunna ta hand om spelare som blir 19 år och uppnår senioråldern vid 20 på ett bättre sätt. Och alltså, idag är det ju utlåningar som gäller i princip. Och skulle man kunna skapa ett lag i närområdet som man så att säga styr över som ett andra lag nästan, så är det klart att det skulle kunna finnas fördelar i det. Så det är väl tre huvudkomponenter som skulle kunna påverka hela det här resonemanget.
Men det skulle ju LB07s härlag är nu leder division 3, men det känns ju som att man skulle behöva upp ett sånt lag i division 1 för att det skulle vara någon vits.
Men man inser väl kanske då att man måste hitta, eller man, det får ta den tiden där så att säga. Jag misstänker att jag vet ju att det är ett mål att få upp dem. Om allting nu blir, och då kan man säga rent teknikalitetsmässigt så är det väl så att det är väl det, kanske det enda lag som ändå måste heta LB07 även i framtiden, eftersom Malmö FF får inte ha två så här seniorlag.
Innan vi ska strax gå över på frågan om representationslaget på damsidan, men jag vill först bara fråga om liksom, logistiken i en sån här i detta förslaget. Alltså, LB07 är ju inte, det är inte vilken förening som helst. Nej. De har alltså i höst 43 lag i seriespel. Att jämföra med MFF 16.
Nej, alltså,
det är ju en stor.
Vi pratade faktiskt om det. Det är inte första gången i MFF historien. Det finns ett par tidigare. Jag kan väl nämna de här nu. Jag vet inte om ni kommer ihåg att MFF skrev ett stort avtal med IMG för ett antal år sedan. Mm. Som inte blev så mycket av. Och sen hade man ett stort avtal på gång med Ericsson. Som också, när man lämnade presskonferensen så hade man nästan fler frågor med sig än svar. Riktigt så illa kanske det inte var denna gången, men jag tycker det finns väldigt många frågor kring detta som inte är besvarade, hur man rent praktiskt. Samtidigt så hör jag ju att det har varit väldigt många möten och väldigt mycket diskussioner, så det är möjligt att de är längre fram än vad man tror. Men jag har ju känslan av att det finns väldigt, väldigt mycket att fundera över för att detta överhuvudtaget ska gå i lås. Jag pratade ju med Malin Levenstad igår uppe i Göteborg. Hon sa det rätt klokt i en enkel mening. Hon var inte alls övertygad om att sista ordet var sagt i den här historien. Framförallt tror jag det handlar naturligtvis om att medlemsomröstningarna, vad medlemmarna säger. Men jag tror det kan finnas många saker på denna korta tid som kan hänga upp sig.
Det var ju... Vad hände med FC Rosengårds MFF-titlar? Om MFF startar ett damlag.
Den är väldigt intressant, och jag kan nog, utan att någon sa det formellt av de här tjejerna som faktiskt har kopplingar till MFF i Rosengård, att skulle MFF på något sätt försöka inkorporera de titlarna så skulle det inte uppskattas, som vi uttrycker det milt.
Ja.
Stjärnor på bröstet och sånt här.
Mm. Det är, efter den här presskonferensen så drog det ju igång en kritikstorm ganska snabbt i sociala medier.
Det har dock inte riktats någon officiell kritik från något håll.
Nej, MFF Support har varit försiktiga i sin uttalande.
Men tolkar ni den här kritiken bara som en principfråga, eller är det, ligger det annat bakom? Alltså att man inte ska, så att säga, köpa sig en plats i damallsvenskan?
Jag skulle nog tro att det är nästan uteslutande en principfråga, för när det väl börjar ett damlag så tror jag inte så många av dem som är väldigt vokala ens kommer gå och titta. Det brukar ju vara så. Men ja, som sagt, principfråga. Vilket ju inte på något sätt är oviktigt, bara för den sakens skull.
Nej, alltså, den frågan är ju jätteväsentlig. Jag tror som du, jag tror att många av dem som är högljuddast nu inte är intresserade överhuvudtaget. I alla fall vet jag att det är så. Jag tycker det här är en väldigt svår fråga. Jag tycker det finns verkligen inte ett givet ja eller nej på det. Får vi lite utvisa nu vad som händer under hösten, men jag tycker att de som är mest högljudda nu ska rannsaka sig själva och tänka tillbaka om de nu är tillräckligt gamla för att ha varit med. 2004 när MFF Dam bildade en egen förening. 2007 när man försvann helt från Malmö FF, om det var marmbågen som man bjöds in att vara kvar eller man sparkades ut, det kan, behöver vi inte diskutera egentligen, för det spelar ingen roll. Medlemmarna har under hela den tiden haft möjlighet att försöka påverka klubben att faktiskt ha en damverksamhet eller en flickverksamhet. Hade jag varit medlem så hade jag väl kanske redan 2007 åtminstone reagerat så och sagt, då måste vi starta om en ny flickverksamhet och börja från grunden. Det gick väldigt många år innan det överhuvudtaget kom några motioner, och 2016 kom det då till slut en som det inte har blivit mycket av. Det, liksom, det har inte höjts många röster då. Så att jag tycker faktiskt att medlemmarna får rannsaka sig själva också, för att Malmö har hamnat i en situation där man till viss del nästan pressas att göra någonting, eftersom utvecklingen är som den är runt om.
Det är svårt att liksom recensera folks reaktioner på något sätt. I grund och botten så handlar ju reaktionen om den kärleken man har till sin klubb och hur den tar sig uttryck och vad, hur man vill att ens klubb ska vara. Och där finns det ju inte något rätt eller fel egentligen. Det är liksom, jag kan ju förstå att det finns AFC-liknande saker i detta, även om jag tycker att skillnaden fortfarande är väldigt, väldigt, skillnaderna är mycket större än vad likheterna är, så att säga. Men att MFF någonstans har blivit någon slags jättengluff-gluff då, som bara käkar upp en lokal klubb. Men det finns ju stora vinningar i det här. Det här blir ju alltså att det kommer ju bli en ypperlig chans att lyfta flick- och ungdomsfotbollen i Malmö, och liksom alltså, att liksom Malmö FF startar en flickverksamhet och liksom lyfter upp damsektionen på allvar. Tänk liksom när MFF släpper nya matchtröjor, att kunna ha, ja, nu blir det ju inte Marcus Rosenberg då troligtvis nästa år, men ha lagets stjärna och så bredvid damlagets stjärna, liksom vad det betyder för liksom statusen för damfotbollen i Sverige, skulle jag nog till och med vilja säga. Och det, då får man kanske ta det onda med det goda någonstans då, om man nu tycker att det är väldigt ont. Det är en sida, och sen kan jag verkligen förstå den andra sidan. Och nu ska jag ju, ber om ursäkt för det, ta mitt Ljungskile som exempel igen. Inför förra säsongen så startade man upp damsektionen igen, den har slumrat i några år. Och jag har alltså gjort en medveten satsning då i sociala medier på att ge damlaget lika stort utrymme, och deras matcher live-rapporteras på samma sätt som herrarnas, med inför-rapporter, tränaranalyser etc, etc, etc. Det har gett ett rätt coolt drag kring fotbollen. De krossade motståndet senaste säsong och vann och plockade hem ännu en seger nu här i helgen faktiskt. Och har börjat göra en sån här resa då, Åshöjden-resa, som herrarna gjorde på 90-talet när de gick upp i Allsvenskan. Och det har startat ett rätt häftigt drag. Det finns liksom, ja, de har inte ett representationslag i högsta serien. Det har de inte med herrarna heller. Men liksom det finns vinning i resan dit. Och det kan nog starta rätt cool. Det är nog lättare för supportrar, om man nu vill ha mycket publik på matcherna, att fatta tycke för ett damlag som har gjort hela resan från grunden upp. För jag tror ganska många MFF-supportrar kommer nog välja bort det här LB07-inkarnationen. I alla fall inledningsvis. Det blir en hårdare kamp till publikens hjärtan.
Nej, men alltså, Trelleborgs FF gör ju en liknande historia nu på damsidan faktiskt. Och jag, naturligtvis håller jag med Fredrik fullständigt, och det är väl kanske då viktigt att tala om för dessa sporter. Det är klart att det vore mycket, mycket häftigare om Malmö FF kunde göra resan på egen hand nerifrån. Det jag menar är att jag tycker att de här supportrarna och även klubben borde ha varit medveten om det för 10-12 år sedan. Och att man har försatt sig i en sits som är lite konstig nu helt enkelt. Men självklart hade det varit den absolut bästa vägen. Det jag då känner, och det har jag ju känt hela tiden, det är att relationen till LB07, som är en av Skånes största klubbar, den finns ju inte riktigt. Det finns liksom ingen koppling överhuvudtaget. Och innan jag släpper LB07-spåret ska jag bara säga att någonstans är det ju i alla fall lite sundare att det här handlar om en fusion mellan två hela klubbar. Jag tycker det hade varit en annan sak om MFF hade roffat åt sig i flickverksamheten. Det är just att det finns någonting mer bakom. Medan det då med Rosengård som exempel hade varit mycket lättare och på något sätt känslomässigt förnuftigare att ta över flick- och damsverksamheten där. Vilket jag vet egentligen att Rosengård, i alla fall de som jobbar inom den delen, gärna hade tagit. Därför att där finns ju kopplingarna. Malin Levenstad på planen, Carolina Westberg i styrelsen, Therese Sjögran är sportchef, Lena Widekull ungdomsansvarig och till och med gamla Erling Nilsson har ett förflutet till MFF. Alltså det finns ju ett MFF-hjärta. Det är fortfarande det organisationsnumret, för att tala tekniskt, som vinner Allsvenskan i höst, är förmodligen Malmö FFs gamla nummer. Så att där är det svårt att egentligen förstå hur MFF har tänkt i förhållandet mellan LB och Rosengård. Om det är så att man har tänkt att man får en större, enklare helhet att hantera i LB och kanske lättare att styra i den föreningen, jag vet inte.
Det blir också spännande att se. Jag har ju någonstans känsla av att om det här förslaget röstas igenom, att det är liksom lite början på, ska man kanske inte säga slutet, men början på en, det är ju kommer ju markera slutet på FC Rosengårds storhetstid också. Jag har svårt att se att de ska kunna hävda sig i stan. Ja. På, om MFF nu verkligen satsar och spänner musklerna och skjuter till så mycket pengar som det krävs för att skapa Sveriges bästa damlag.
Och det är ju en av alla de frågorna som man kan ställa sig liksom, för jag vet att Anders Pelsson sa ju det här när han var här hos oss, att man skulle inte göra någon sån där jättesatsning utan det fick ta tid. Men om nu LB07 blir Malmö FF och klarar sig kvar i Allsvenskan, hur ser det laget ut nästa år? För ska man få de här effekterna som Fredrik pratar om, att sälja tröjor och så vidare, ja, det problemet är ju att de spelarna finns ju i Rosengård. Det är ju, det är ju där får jag inte riktigt ihop den delen av det.
De frontar upp några miljoner och köper Bennison liksom. Och
så. Ja, men då blir det ju också en väldigt konstig situation i stan. Framförallt Rosengård skulle vinna och gå till Champions League. Ja. För då det är ju nästan en större kannibalisering än att gå ihop med två klubbar, kan jag tycka.
Men vad tror ni om, vad kommer årsmötena att säga om detta då?
Det är ju omöjligt att säga. LB07 är en jättestor förening. Där kan bli liv där ute också, därför att det var
när Limhamn... Du som har örat mot Limhamnsmarken.
Jag har inte hunnit så mycket, men om man backar tillbaka till 2007 när LB07 bildades av Limhamn och Bunkeflo, så var det ju enorma strider mellan de föreningarna. Så att det är klart att det kan komma att finnas viljor där också som säger nej. Vad man känner i bakgrunden är ju att ekonomin, oavsett vad de själva säger, är ju så pass ansträngd så att de måste göra någonting. Det är ju uppenbart så. Vad det gäller MFF så brukar det ju bli så att de gamla trogna medlemmarna alltid sluter upp bakom styrelsens förslag.
Mm. Ja, precis.
I slutändan. Och det är oftast de som kommer på mötena. Men det är klart att Malmö FF har oerhört många medlemmar idag och många av dem finns till exempel på norra läktaren. Norra stå. Det är klart, alltså ett årsmöte i svensk idrott går ju att påverka om man gör stora ansträngningar. Sen kan det ju hända saker på vägen som gör att man aldrig inte ens kommer fram till förslaget. Det var tyvärr så här att det var medlemsmöten i fredags. Nu vet jag inte hur det var med LB07, men MFF valde att stänga sitt för media. Vi kunde få prata med Niklas Karlén efteråt, men det kändes liksom inte riktigt rätt. Det är ju intressant att höra fler röster än Twitter-gänget. Ska man bara försöka sammanfatta någonstans, alltså ändå så är det så här att det är ju otroligt viktigt att Malmö FF får igång flick- och damverksamhet. Det är liksom, det är ju sen får vi ju se vilka former det blir, och formerna kommer oavsett vilket att förmodligen att sätta sig så småningom. Men de som fortfarande inte förstår hur viktigt det är, jag kan inte riktigt få in det i skallen.
Vi återkommer till detta vad det lider, säkerligen om en inte alls för avlägsen framtid. Innan vi slutar tänkte jag att vi ska prata om det som också har hänt sedan vi spelade in senast, det vill säga att Andreas Georgsson har meddelat att han lämnar för Brentford efter säsongen. Och det innebär ju då att på relativt kort tid så har Olof Persson, Jens Fjällström och Andreas Georgsson försvunnit från MFF. Kvar finns i ledarstaben runt laget Johnny Fedel. Är det för lite MFF i tränarstaben? Eller räcker det med liksom den MFF-andan så att säga, som finns på planen?
Ska ju lägga till dessutom att Robin Asterhed har lämnat, som då var steget under så att säga, med U17-laget.
Om man vill liksom förstärka den här känslan av att många profiler försvinner, så Sidney Nilsson försvann nyligen. Per Herbertsson har inte så långt kvar.
Nej, de är två om det nu så att säga. Så det är väl lite oklart situationen.
Nej, precis. Han kommer väl säkert finnas kvar i någon slags konsultroll även om han slutar liksom operera så att säga.
Nu har faktiskt varit här två år, men det är ju rätt nyligen man bytte fysioteamet också.
Ja. Och spiken lägger ner här efter säsongen också. Alltså nu är vi långt ute, men det är mycket förändringar. Mycket så här gamla ansikten som försvinner bort.
På spikersidan har det ju skett en förändring under säsong eftersom den nya spikern har försvunnit igen.
Ja, precis. Han kommer inte fortsätta.
Han kommer inte fortsätta.
Nej.
Nu var vi nördiga kanske.
Ja, precis. Men det är liksom, ja, det är bra att ha klubbprofiler, men det är inte en nödvändighet. Det som MFF förlorar är ju framförallt kompetens på viktiga poster. Georgsson har ju gjort mycket för moderniseringen av klubben skulle jag säga, med sitt liksom lyhörda sätt att tänka och pigga idéer och så vidare. Och liksom, han har ju haft en väldigt, han har ju varit någon slags röd tråd också i A-laget och ner i ungdomsleden då. Men just att man har representerat klubben någon gång, det kan man ju titta på Kalmar till exempel förra året för att se vad, det var inte så att det gav någon speciellt stor ro att det har varit klubbprofiler med.
Jag tror så här att Daniel Andersson blir plötsligt ännu viktigare. Och hans roll cementeras på något sätt om han inte går in och blir tränare här plötsligt. För att han står ju för väldigt mycket av kontinuiteten nu. Och sen tror jag att problemet, om det nu blir ett problem, men uppstår ju när Ove Rössler tar sin hatt och går någon annanstans. För då tar han ju garanterat Rob Kelly med sig. Eller om MFF liksom väljer att inte fortsätta. Och det är ju då det plötsligt blir en ganska stor brist på kontinuitet runt A-laget.
Sen får vi väl se om Andreas Georgsson har ett jobb i London att gå till efter i november. Ja, om Brentford ska fortsätta och förlora så som de gör i ligan. Nej, det var ju lite skämt, det tror jag inte. Men man vet aldrig vad som kan hända.
Jag tror han ska på 4. 3-årskontrakt åtminstone där bort. 3 år var det nu.
Han får nog fortsätta oavsett hur det går. Men man ska nog vara varsam också om Brentford fortsätter förlora så här. Att det kan vara ett nytt tränarteam han kommer till där i London.
Men då kanske du kommer hem med mittback fortare med någon.
Men är det, tror ni att det, alltså den höga andelen återvändare som ändå fortfarande finns i truppen, spelar det in på något sätt i det här, tror ni? Att man känner att man ändå har kontinuiteten, ja, på planen så att
ja
säga.
Men det finns ju ungdomsledaren också, Osmanowski, Jeffrey Aubin inte Malmöfostrad på något sätt, men han har ju varit i föreningen
väldigt länge.
Det blir ju 10 år när han har varit där nu. Så, alltså, och det finns på andra poster också.
Jörgen Olsson finns högt upp i ungdomsleden, och Roland Larsson som gamla förbundskapten har ju faktiskt varit ganska länge i MFF nu också.
Ja, nej, där på den nivån. Det finns ju jättemånga. Nej. Det är ju Palmer och Tommy Hansson och sådär. Så det är ju liksom inga...
Ja, de är ju ute i skolorna. Med
ja, jo, men de är ju i organisationen. Med. Så där, nej, men jag tänker A-laget.
Ska vi slänga ut en brandfackla direkt, så kanske det är så att man måste engagera Markus Rosenberg runt laget på något sätt nästa år. I vilken roll vet jag inte, men...
Ja, jag trodde jag tagit för givet att han skulle bli
anfallare eller?
Förbindelselänk mellan Malmö FF och Malmö stad. Det är det han brukar.
Biträdande sportchef kan
jag. Ja. Logistikchef, planering och stadionchef kanske. Det.
Det, du slår ut spiken när vi pratar för att stadionchefen har nämligen också slutat. Så att det ska ny chef in där också. Ja.
Han driver redan en idrottsanläggning. Mm. Så det är bra. Ta en till. Ja. Har ni några slutord? Eller så är nöjda.
Nu står Fouad och väntar på oss nere på stadion.
Ja, nej, får ni gå. Visst. Jag bryr mig inte.
Du ska klippa detta.
Ja,
lycka till med det.
Precis. Det här har varit avsnitt nummer 190 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Nu glömde jag säga att vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag säger det nu istället. Mm. Ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej, hej.
Hej, hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.